Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach, livssyftecoach, peppare, motivatör, inspiratör.
Och med mig, Erik Olsson, hälso- och äventyrscoach vid Two Strong Arms, upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att uppnå just ditt drömliv.
Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i centrala Göteborg. Ja, då var vi här igen då, Erik, på Entreprenörsgatans coworking space ännu en gång.
För det är vi, och idag har vi en ny väldigt spännande gäst och vi sitter här nere i vinkällan på E-gatan. Och vår gäst ska få introducera sig själv här idag. Men han är känd under namnet Diego Digge, vilket väldigt spännande namn då, vilket gör att många då känner igen honom såklart. Så Diego Digge, du får gärna berätta lite om dig själv och lite om din bakgrund och vad du gör för någonting. Jättespännande.
Absolut, härlig intro förresten.
Ja, härligt.
Nej, men som sagt, jag heter Diego och jag kallas för Digge. Så där har vi ju namnet då, Diego Digge. Och det är väl mitt artistnamn som jag har på Instagram, sociala medier överhuvudtaget. Och ja, vad kan man säga? Jag är en smålänning kan man väl säga. Jag kommer från Ingelstad, en liten by utanför Växjö, 2 mil. Om jag ska börja från början rejält så är jag ju från Colombia, jag är adopterad. Jag kom hit till Sverige när jag var 5 år. Och då blev jag ju placerad av familjen där i Ingelstad då, som jag sa. Och vad ska man säga om Ingelstad? Typiskt 1500 invånare. Antingen håller man på med fotboll eller innebandy eller bordtennis. Mm. Och de som inte håller på med sport överhuvudtaget, det var lite dans och lite sådana grejer, gå ut och härja lite. Det händer inte så mycket i den byn. Men jag då som fastnade för sport, jag håller på med både innebandy och fotboll. Och där körde jag ganska länge. Där körde jag, ja, vad ska man säga, tills jag var 18 år. Håller jag på med det ute i Ingelstad då. Innan jag bara fortsatte resan då. Men jag kan ju börja lite kort här i Ingelstad då. Där började jag då som sagt med fotboll och innebandy. Jag började som målvakt innebandy. För det är just innebandy jag jobbar med nu. Så vi tar den teman där kan man säga. Där började jag som målvakt. Och det gick ju inte så jättebra. Jag var skotträdd. Men då var det ju på den tiden man hade hockeyhjälm. Och då var det galler. För det fanns ju inte de moderna idag som det ser ut på ett annat sätt idag. Målvaktshjälmen. Och sen så hade jag stora fotbollshandskar som fällde, du vet, för det var inte gjort för det där. Men jag insåg ju så snabbt att det var inte min nisch av det där. Så att jag började ju som utespelare. Och där körde jag på och jag var en innebandynörd där. Jag kollade på A-lagsmatcherna, jag kollade på juniormatcherna. Jag kommer ihåg till och med på lördagsmorgonen. Det var en standard jag alltid hade. Jag vaknade 7 på morgonen och sen så knackade jag på min granne 9 på morgonen. Det var inte uppskattat för att föräldrarna där, de sov och sånt. Men det var en klassiker. Jag klingade alltid på och frågade då min kompis, ska du med till hallen? Och han ställde ju alltid för förlufaren. Jag bara, ja men det börjar ju inte för om 2 timmar match. Nej, men jag har lånat vaktmästarens nyckel så vi kan gå upp och lira lite där. Så det var redan där på den tiden så var jag en nörd, man säger. Och där var jag från 9 på morgonen till 6 på kvällen. Föräldrarna frågade, ska du inte komma och äta? Nej, men kan jag få med mig lite pengar så jag kan köpa en korv eller så? Det var bara det. Så var jag i hallen hela tiden. Och sen då när jag blev lite äldre, när jag började spela i ett A-lag. För de spelade ganska högt fast att det var lite bonnahåla får jag väl säga. De spelade i näst högsta serien Ingelstad. Det var division 1 då. Idag heter det Allsvenskan. Det döps om efter... Ja. Och då blev jag varvad, storstad. Ni kanske skrattar när jag säger att Växjö är en storstad, men det var det för oss, vi som bodde i lilla Ingelstad. Och där heter klubben Växjö Vipers. Så där började jag spela i A-laget där, det var näst högsta serien där också. Och även division 1 och division 2 spelade jag. Och därifrån kan man väl säga, där började väl allting, just det här som vi ska komma in på idag, när jag jobbar med innebandy. Det var där jag fastnade för att jobba med ungdomar. Jag kan ju säga också att jag blev lurad kan man väl säga och började träna ungdomar. Det var ju att en av, jag tror han var sportchef på den tiden i Växjö då. Han hade ett lag som han tränade och han sa det att kan du inte komma och gästa? För det var många gånger man bjöd ju A-lagsspelare för att de skulle vara förebilder till ungdomarna i samma klubb och sånt. Och då sa jag ja, det kan vi göra. Men problemet var att han hade ju redan lovat alla de spelarna att jag skulle bli den nya tränaren. För han trodde ju på mig redan där. Så att han sa ju det när jag kom. Han, nu kommer Diego. Det är nya tränare. Och där står jag. Men vänta lite nu. Det här, vad händer nu? Nu sätter du mig i pressen någonting. Men jag vågade inte säga något. Så jag bara körde på. Som du brukar mata på. Ja. Och därifrån så blev jag ju förälskad. Jag kände, vad skoj detta var. Jag kan innebandy och jag kan få andra att tycka om innebandy. Jag kan få andra att göra det jag säger. Jag kan få dem att utveckla. Så där började själva resan att jag skulle bli ungdomstränare. Så jag slutade med innebandy där. Och började träna ungdomarna generellt hela tiden. Så efter det sen så ville jag prova på nya vingar. För jag jobbade på ICA-lagret. Det ligger ju också i Växjö där. Det var ganska stort. Det var ju huvudkontorsgrej kan man säga. Men det lades ju ner. Och då fick ju alla möjligheter som jobbade på ICA-laget flytta till Helsingborg. För det var där de skulle bygga det nya stora. Den är gigantisk i Helsingborg idag. Och då fick vi möjlighet att få lägenhet och jobb. Och då såg jag min möjlighet. Man vill prova vingar. Kommer man från sån liten by Ingelstad, och Växjö är ju inte jättestort heller. Då tänkte jag, nu har jag chansen. Nu kommer jag. Nu kan jag prova. Nu har jag lägenhet och jobb att servera. Så jag flyttade till Helsingborg. Och där tog jag upp innebandyn igen som spelare. För då blev jag ju värvad till Ängelholm. Och det var också näst högsta serien. Allsvenskan då. Och jag fick också prova på att träna med FC Helsingborg. De spelar i Superligan idag. Eller SSL heter det idag. Högsta serien. Men jag fick ju aldrig chansen att göra SSL-debut. Det kan vara att jag var för dålig eller för otur. Vi säger att det var för dåligt eller någonting där. Men jag spelade länge i Allsvenskan då, Ängelholm. Men redan där då så började jag också glinta. Jag vill ta tillbaka det här med ungdomstränare, för det är det jag brinner. Jag kände det mer och mer. Så jag tränade ju några FCHs ungdomslag där några år. Innan jag började röra på mig igen, och då var det ju till Göteborg. Det är ju här resan började. Kan man väl säga, jag bara tog lite kort nu så folk förstår vad jag varit innan där. Och det var på grund av att min bästa kompis skulle börja plugga i Göteborg. Och då började jag sakna honom och sånt där. Och då bestämde jag då, när jag hade varit i Helsingborg, ja, vad borde jag där, 5-6 år. Hur gör jag för att kunna flytta till Göteborg? Och då bestämde jag mig mitt på natten här. Jag tänker att hur ska jag göra? Jag har inget jobb, jag har ingenting att ta mig hit. Mm. Så att då bestämde och sa polaren till mig, men Diego, du har spelat, du kan innebandy. Det måste ju skrikas, en sån tränare till ungdomslagen. För många är ju föräldrar då innebandy. För det är ju inte som fotboll och hockey att de har spelat mycket innan själv och så. Innebandy är generellt en ny sport för många vuxna. Nu kommer det här nu, för nu har du hållit på hela tiden. Och då så skickade jag mejl till alla klubbar i Göteborg. Precis alla. Berättade vem jag var, vad jag varit med om, hur mycket jag har spelat och allt möjligt sånt där. Och jag tänkte att nu bara chansar jag. Och jag trodde inte på min vildaste fantasi. Det tog 2-3 dagar så hörde nästan alla klubbar av sig och var intresserade. Så att jag åkte in till Göteborg. Tog tåget då alltså till Göteborg. Och åkte runt till olika klubbar i Göteborg på arbetsintervju blev det då. För de undrar vem är du och lite sådana där grejer. För jag blev ju gubben i lådan lite kan man säga. Och precis när jag hade bestämt mig för en klubb. Jag ska inte nämna vilka namn eller så här. Men precis när jag bestämt mig för en klubb. Åker hem, jag är supernöjd, så ringer en annan klubb, ordförande i det, och det heter ju Lindos då, Lindos Waves, det ligger bilder där ute.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ringer ordföranden där. Du, jag har sett ditt mejl här. Jag har varit bortrest. Men jag vill gärna ha att du kommer på intervju här. Och jag bara, nej men jag har redan bestämt mig. Jag är klar. Jag åker inte med att komma tillbaka här nu och åka in igen och sånt. Jag är på väg nu till Växjö här nu. Eller till Helsingborg. Och då säger han, men snälla, vi betalar tågbiljetten och sånt. Du måste komma här. Och jag tänkte, han ger sig inte. Så att, okej, jag kommer dagen efter. Jobbigt, men jag kommer dagen efter. Sen så säger han så här. Nu är det så här. Du ska få, vi har ett lag som passar dig utmärkt. Vi vill att du tar över det. Gör du det bra så får du fastanställd. Då får du jobba med innebandy på heltid. Och jag tänkte, driva han med mig? Heltid innebandy? Ja. Det är inte många som får göra det. Och jag tänkte, okej, funderade. Och jag bara, jag kan inte säga nej till detta. För jag visste ju hur mycket jag kunde själv. Jag tänkte, här måste jag verkligen tro på mig själv. Gör det bra ett år och sen då fastanställd. Och jag gjorde det, jag tackade ja. Jag gjorde det året och sen så har jag jobbat med innebandy därifrån då i fastanställd. Det var ju där startskottet började då. För det var den tiden också Instagram kom. Ja. Och då kan du tänka dig att jag jobbar med heltid och har 3 ungdomslag. Vad gör man på dagarna då? Då har jag ju världens tid. Planera träningarna på kvällen och på dagarna så kan ju jag mixa och dona, göra övningar. För att de hade ju en egen hall, den var ju helt tom på dagarna. Och jag var ju ledig också på dagarna för det var ju mest kvällsarbete detta var. För de gick ju i skolan, ungdomarna och allt möjligt sånt där. Det var då jag började med hela Instagram-grejen.
Okej, okay, ja.
Och det var där jag skapade då Diego Digge i detta läget här.
Var det du som skapade Diego Digge?
Jag kan säga så här, att skapade Instagram, det var en kille, en 01 han idag, de är 19 år idag, det var de jag tränade, det var han, Linus heter han, för han avgudar dig kan jag säga det.
Är det så?
Ja, det
gör
Så det var han som skapade mitt Instagram-konto. Och sen då så sa jag, vad är Instagram? För det var ju Facebook jag hade mycket, för Instagram var ju nytt, det är som TikTok, det visste man inte heller och sådana grejer där. Och då sa han, kolla här Diego, jag har smygfilmat dig i dina övningar. Du har redan fått några stycken. Då hade jag fått 100-150 följare. Okay. Och jag visste inte om det. Och då sa han, så här gör du. Och jag tänkte, nej men jag har Facebook, jag vill inte ha det. Ja. Du vet, lite kaxigt, du vet sådär. Jag åker inte med en ny app, du vet sådär. Då säger han, ja men kolla här nu. Och sen tänkte jag, men det är ingen dum idé. Här kan man göra något bra av detta. Och jag började mer och mer intresserad och jag tog över det mer och mer. La upp. Och då märkte jag direkt, shit, följarna bara stiger. Plus också att många föräldratränare som inte då spelat innebandy, de kan inte så mycket övningar och sådana grejer. De också började följa mig, tog inspiration av mina grejer. Och där leder det vidare till YouTube och vidare och sådana grejer.
Amen.
Så där jag får när.
Ja, jag visste det för jag läste på lite om det.
Du har det. Ja, det är bra.
Ful jag är, va?
Det är bra. Det är bra, det gillar vi.
Så jag är lite nyfiken också så här. I din tidigare historia med innebandy just när du började så liksom. Ja. Varför just innebandy? Eller, jag har ju spelat innebandy själv, inte på någon nivå överhuvudtaget så, ja. Men mest på tidigare jobb och sådär.
Ja.
Det är ju riktigt roligt alltså. Det är en av mina absoluta favoritsporter. Ja. Men vad får du för känsla liksom när du spelar innebandy? För du började ju tidigt och det var många timmar i hallen.
Nej, men känslan, varför jag fastnade just för innebandy och inte fotboll man säger, det var ju att det är en snabb sport. Det händer så himla mycket. Det går liksom inte och bara stå stilla på planen och nu har jag passat så nu hoppas jag på det bästa att någon annan gör det. Här måste man ju vara delaktig. För det är ju oftast en minut man är inne på planen. På ungdomssidan kanske det är lite mer för att det är lite svårt att få ut dem. De är inte riktigt mogna alla gånger. Nej, jag vill spela med, jag vill vara med, jag är inte trött, de åker lite med. Men just när du kommer upp på en högre nivå, då är det en minut för du åker ju inte med. Det blir ju svårt att andas, man säger. Du måste återhämta dig, dricka och sånt. För det är som en puls hela tiden. Så det är just att det var snabb spot plus också att lagkänslan tycker jag var fantastiskt också. Man blir så glad för när man gör en bra pass, snyggt mål, man vinner matcher och sådana grejer där. Så det är, men framförallt om jag ska trycka på det, så det är snabb spot. Du måste vara snabbtänkt hela tiden.
Absolut. Alltså jag kommer ihåg när jag spelade här, alltså det är ju väldigt intensivt.
Ja,
liksom. Pulsen skjuter jag höjd med gång. Ja. Man blir skogstokig så här när man jagar liksom. Ja. Det är jätteroligt.
Nej, men det var väl det jag fastnade för där kan man väl säga.
Ja, precis.
Så att
och sedan tänker jag också dina, du berättar om de här intervjuerna till exempel när du var här i Göteborg och tittade runt lite. hur ser en sån, jag bara ren nyfikenhet, hur ser en sån intervju ut? Det är liksom ett arbetsprov, du faktiskt håller pass eller liknande.
Nej, men det låter lite som det när man säger att det är intervju eller så. Men just när man ska bli ungdomstränare, de seriösa föreningarna, särskilt då också om de inte vet någonting om personen. För oftast föreningar då har mycket koll på vilka ungdomstränare finns och vilka spelare finns och sånt. Men när det dyker upp en sån som jag i detta läget här också, en mörk kille, du behöver inte säga att jag just är mörk för att det ska vara något speciellt så, men det finns ju inte så mycket invandrare eller mörka personer i denna, inom denna sporten. Tyvärr så gör det inte det, jag hoppas ju på det, men det kan vi gå in på längre fram sen. Men, och då gäller det absolut att visa framfötterna. Då är de ju mer intresserade av att veta, vad har du gjort innan? Har du varit spelare? För så fort man säger att man har spelat, jag har varit spelare på hög nivå, så fort man säger den grejen, då blir det, åh herregud, vad är detta för något? Det här har vi världens chans. Då klickar du. För de är ju beredda på att, nej men jag är pappa till det laget, eller nej jag vill bli ledare. Då blir det inte lika intressant. För sporten i sig här nu då, det har varit länge nu, men det är fortfarande nytt för att kunna utöva. Så att de tittar mycket, vad du spelat innan, vad kan du för något, vill du testa, vad vill du göra med detta laget, vilken åldersgrupp, mer sådana grejer. Så det är ju inte direkt så här, hur mycket inkomst och bla bla bla, det är ju inte sån intervju på det sättet. Det är bara att kolla erfarenheten, vad du vill få ut av det, lite sånt.
Precis, och kan du, om du delar lite hur innebandyvärlden ser ut i Sverige idag, alltså som jag känner, jag har ju spelat på tidigare jobb så här, men jag kan ju inte, och så vet jag utebandy, jag bodde i Gävle innan, det var stort där och jag har ju bott i Växjö också för den delen, så jag känner ju till hur du ser ut där lite. Ja. Men jag kan ju begränsat om själva innebandyvärlden i Sverige. Liksom, hur stort är det egentligen?
Det är jättestort. Det är ju näst största sport utövande. Jag tror att fotbollen är den största. Och sen så tror jag faktiskt att nu kan det vara fel. Nu kommer det vara någon som rättar mig här. Men jag vet att innebandy är den största. Och sen ridning eller hockey tror jag kommer på tredje plats. Ja. Och då tänker många att oj, innebandy är näst största sport, men de visar sig knappast inte på tv, de får ju inte den här mediauppflåset som många hockey och fotboll får. Men det handlar ju inte om det, att det som gör så att de inte får den här pushen, mediagrejen och syns på tv och sånt, det är ju för att pengarna finns inte där. Det är näst största sport utövande, men det är varför den är så billig. Det enda du behöver, det är shorts, t-shirt, ett par gympasko och en liten klubba. Och sen så kan du spela innebandy. Men tänk dig själv hockey, alla utrustningar, vi vill inte veta hur mycket de kostar. Och tänk då fotbollen, där är det ju inte så jättedyrt heller, men konkurrensen är ju tre gånger så större i fotbollen. För alla föräldrar har spelat det och du är tillbaka i åren. Vi blir ju, jag vet inte när fotbollen börjar, men det är ju många år. Och alla har ju sett VM, alla har sett EM och alla har hållit på något allsvensk lag eller italienska. Så det går ju inte att jämföra det. Så att innebandy har ju inte fått den här publiciteten, för att pengarna finns ju inte där, för många är ju inte proffs inom innebandy. Men det är ju många som spelar skolgården, gympasalen och sådana grejer där. Så det är därför det är den största sport. Men samtidigt så har den inte fått professionella markeringen.
Vilket land kommer innebandyn ifrån?
Det är Sverige, det grundade.
Är det så?
Jajamensan, Sverige är det första där. Och sen så har det spridit sig då mer och sånt. Nu är det ju från Schweiz, Finland, Danmark, Tjeckien, alla länder nästan. Singapore och Japan och lite, ja det är massa där liksom. Så det har ju spridit sig över hela världen. Och jag vet ju att innebandy pratar ju också att det ska bli en OS-gren. Men där är vi inte riktigt ännu. Men de har varit där och nischat lite. Och då, vad jag har förstått, så har de ju funderat på att sätta det som OS-sport. Men jag tror vi måste bevisa ännu mer.
Vad är det ni måste bevisa då?
Nej, men bevisa professionalitet, att försöka få så att folk börjar bli intresserade av sporten generellt, för att den är ju så stor. De som utövar det, vi är ju jätteintresserade. Har du barn som spelar, då blir de intresserade. Men de andra som kanske inte har sett en hel match för innebandy, de tänker ju på att slå på tv när det är SM-final. För det brukar alltså visa på SVT eller TV4, för då är det gigantisk grej, för då är det ju då avgörande match för att spela bäst av ett då. Annars så är det bästa 7. Innan var det bästa 5. Men just SM-finalen, då är det här och nu. Nu, vem ska bli mästare? Då fyller de ju Globen. För det har ju varit i Globen någon gång. Det har varit i Malmö någon gång. Och det roliga är att de fyller den. Då är det jippo. Det är som bandyfinalen. Det har ni också har talat om. Där fyller de det också. Det är ju värsta grejen ju. Där har de ju fika och du vet sådär. Det är ju stå hej där. Och så är det innebandy också. Så att Ja, vad var frågan? Nu kom jag av med lite där.
Det var jag, vad är det som krävs för?
Ja, vad är det som krävs? Ja, men det är ekonomiska. Mm. Det är pengarna.
Helt det är väl som, tänker jag, löpningar eller något. Det finns ju inte så mycket pengar där. Nya dojer liksom, ja. Och hårs. Ja. Eller som jag har kjolllöpning, jag har inte ens kläder på.
Men det är som jag brukar säga så här, det tror jag alla har det. Det är ingenting om denna sporten, men gång funderar många på. Mm. Ja, men herregud, hur kan det vara en OS-sport? Gång.
Ja.
Det är väl ingen sport att gå, det gör vi dagligen. Men det sitter ju så långt bak i tiden.
Ja, ja.
Det går inte att ta bort gång. För då blir det ramaskrik, för det ska vara där. Men där har ju inte innebandy satt någon prägel på. Mer än ett SM-final. Det måste sändas. För att du kan inte nischanera att ta bort fullsatt glob. Det går ju inte. Det är inte lika lätt. För det är, då är det ju intresse. Ja, men då gör vi så att då sänder vi bara SM-finalen. För där är det jippo. Men resten sänder vi inte. För där är det inte riktigt jippo. För då är det bara de som åker dit och tittar. Eller så har något utövande. Så jag tror att det är ekonomiska.
Det är väl ofta så här gamla strukturer som sitter kvar. Som även i podden vi pratar om hälsa och såna här grejer.
Ja.
Funktionsmedicin, det är ju paradigma liksom. Vi har ju våra tankar, våra sätt att vara. Det har varit så de senaste 20 åren. Så vi bara fortsätter liksom. Ja. Så om man har något nytt eller innebandy växer. Det är som att ha ett stort så här, olje- eller containerfartyg.
Ja.
Det tar tid att ändra liksom. Det tar tid.
Ja, men det
men ni är ju på god väg nu. Ja. Du är ett antal följare på Instagram-kontot.
Ja, absolut. Och jag ser ju mer nu också, jag som jobbar heltid med innebandy här. Vi kommer ju gå längre fram, se nu allt bara det här med centret och det. Men just den här frågan här, jag ser ju mer med att själva spotten i sig, de som spelar i näst högsta serien och den högsta serien, SSL heter det. De börjar ju bli mer och mer professionella. De går in i rollen, äter rätt, tränar mycket, sommarträna och sånt där. Det ser man ju att det blir ju bättre och bättre. Men det är fortfarande långt väg ifrån. För att hockey och fotboll, om vi tar det, för det är mycket lagsport och även ridningar och alla möjliga, golf och tennis och dem. De kan ju lägga upp det på ett annat sätt, för att de är ju heltidsproffs. De får ju pengar för det. Men ni får inte glömma att innebandyspelarna, de har ju jobb sedan om. Så att de kan ju inte åka till hallen eller gymma mitt på dagarna, för de jobbar från 7 till 4, vad det nu är. Och sen då sticker de till träningen. Så den lilla sista biten där, det är där man måste få till. Mm. För det blir inte rättvis bedömning annars.
Nej, och eftersom de, jag förmodar att de tränar ganska mycket. Tränar säkert 5-6 pass i veckan med de här proffsen. Ja, de är inte proffs, men de är ändå proffs.
Ja, lite proffs, för de får ekonomisk ersättning får de. Vissa tjänar ganska bra, ska jag säga. Det kan ligga mellan någonting på 15-20 tusen. Det kan finnas någon mer som tjänar lite till. Så att det är ju inte lite, för det är ju månadslön för många idag. Men återigen så jobbar de i sidan om. För att det är fotboll och hockey, och det kan ni räkna själv. Det är ju 100 000, 200 000 och uppåt där. Det går ju inte att jämföra.
Nej, det är väldigt tufft också. Ja. Jag har själv varit elitfotbollsspelare. Jag vet ju, jag gick till byggena, höll på att dra mina kablar och sen gå och träna liksom. Ja. Elitfotboll liksom, alltså det är tufft och ibland hade jag en tipselitsträning innan på morgonen eller någonting alltså då hade jag kanske 2 pass och det sliter för brödsmulor.
Nej, men det gör det. Så att jag tycker att det är fantastiskt att som sagt att sporten har kommit så snabbt, för det har den, och det är ingen skämt eller lek när man fyller en glob år efter år efter år, för det gör de, år efter år fyller de Globen eller Malmö vad de nu spelar.
Ja, men det är väldigt intressant. Jag tänker, hur kan man hypa upp innebandy? Det är min första tanke. Hur kan man hypa upp det? Så tänker jag, okej, kan man... För jag tänker, de andra klubbsporterna, du vet, utebandy med is, ishockey, alltså jag tänker bara rent kreativt. Kan man ha att man får in någon sån stjärnspelare från en hockeyklubb som är med i någon match eller någonting, du vet, det är ändå en klubba liksom.
Ja, det är ganska intressant när du säger det, att få in någon stjärn, du vet, sådär, Henke Larsson. Han spelade faktiskt ett år, eller inte ett år, men några matcher i FC Helsingborg. För han har ju spelat långt bak i tiden, och Ramlösa hette en klubb. Då spelade du Henke, då hade han ju en rastafläta. Han körde där och spelade på. Men sen så blev det ju fotboll då, som vi har förstått, han hade en härlig karriär där. Men sen så bara blev han ju sugen igen. Och då ville FC göra lite jippo där. Ja. Så att det har varit en sån. Och då var det ju verkligen, det skrevs på Aftonbladet och alla möjliga sådana där grejer. Men det blev en kortsiktig grej. Man skulle gärna vilja ha en stjärna som är på hela tiden. Någon sån här riktig centrum.
Ja, du får svida om helt enkelt här. Nej. Diego.
Ja, jag får väl göra det. Come back, Diego Dygge.
Ja.
Så är det.
Hur Hur tänker du, eller hur ser du kanske att innebandy kan spela roll för ungdomarna då? För du jobbar ju mycket med ungdomar, så ja. Jag tänker att det är den här fysiska rörelsen och träningen, att du ser ja. Att det har en betydelse så.
Nej, men det spelar ju jättestor roll. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för sport i sig. Men innebandy, det gör ju mycket funktioner. Det är framförallt så bara det är skolrasterna. Man spelar en utebandy. Det tror jag många har gjort. Det var ju på liv och död. Det var det på vår tid, eller min tid i alla fall. Det var ju på liv och död. Man satt där när det var 2 minuter kvar till rasten. Stenkoll. Okej, 2 minuter kvar. Klubban ligger där ute. Du vet, man hade ju alltid en sån balja fullt som en utebandyklubba. Man var tvungen att lägga in när man gick in i klassrummet.
Ja,
och sen så bara, jag lägger den längst ut i hörnet. Den röda bladet ska jag ha där. Snor någon den, då blir det ramaskrik. Nu är det 2 minuter kvar. Alla barn hade ringde. Rast! Sprang! Den klubban ska jag ha! Ut direkt här nu! Nu kör vi! Och då hade vi redan gjort upp lag och sådana grejer. Så redan där tror jag det har jättestor betydelse. För då kommer den här gemenskapen, lite tävlingar och man får vara med kompisar. Man får bli sedd och vara med också i det läget. Och sen när man har då kommit till utebandy, då kommer ju nästa steg. Då börjar ju fritids. Och det är ju också en klassiker. Botennis och allt möjligt man gjorde. Och de som då var intresserade av innebandy, de körde ju innebandy där. Då kommer jag ihåg att man körde, vi gjorde det i NHL-lag. Jag är Edmonton, jag är Colorado, Foppa ska jag vara, jag är Mats Sundin. Och då började du redan där. Men innebandy. Och sen då, när man har det fritidsgården, ja då börjar man bli intresserad. Oj, jag vill fortsätta nu. Nu har jag klar med skolan då på lagstadiet här och sen nu fritid. Nu börjar jag börja en förening. Och då börjar man ju därifrån, så det har jättestor betydelse. Och då smälter man in att de gör något bra av det hela tiden.
Mm. Jag fick en idé här.
Mm, absolut.
Finns det något, vad heter det, tv-spel eller dataspel som är innebandy?
Tyvärr inte. Jag vet ju att det har kommit lite test på det eller så att de jobbar på det.
Ja, för jag tänker det hade ju varit bra för att sprida det ännu mer för att få mer exponering och allt detta. Ja. Liksom, och ta ungdomarna och börja lära sig det här.
Ja. Ja, men jag har sett att de har testat lite e-sports heter det, för det har de ju i NHL där och sånt och fotboll också tror jag. Och där har de ju testat lite och leka lite hur kan det se ut med innebandy och lite sånt. Jag har sett det på sociala medier, men jag tror inte det har släppts någon.
Nej.
Så jag tror. Men det hade varit roligt.
Ja, men jag tänker
det. Det är på rätt riktning faktiskt.
Ja, och när du säger det här med rasterna. Vi spelade ju också väldigt mycket liksom innebandy. Vi spelade både innebandy, basket och fotboll.
Okay.
Det var det vi hade på våra skolgård så att säga. Och det är ju en fin gemenskap liksom. Ja. Och när klockan ringer man. Sista målet nu, sista målet nu. Ja, sista målet.
Ja, det är ju så. Det var på liv och död var det. Jag kommer ihåg också när det var, man hade ju stenkoll på den här ringklockan. Man undrade ju då, hur kan man ha det? För det fanns ju ingen riktig klocka man tittade på. Man visste signalen, det ringdes ut och det ringdes in. Då kommer jag ihåg att man hade en känsla, nu började det närma sig. För vi körde ju alltid tills, nu ringer det, då är det slut. Då ska alla in, då är tiden slut. Och då körde man ju det här, sköt i världen långt som bara det, för att då ledde vi, då ska tiden gå, ring nu. Så det var mycket sånt vi körde, men där tror jag som du sa där, att det här började, så att det har jättestor betydelse innebandy har det haft för ungdomar.
Vad har innebandyn gjort för dig?
Det var en bra fråga. Det har gjort jättemycket faktiskt. Jag kan ju säga så här att just när man kommer från en liten by och man är adopterad som jag är. Jag har ju många invandrarkompisar som inte har smält in lika lätt som jag har gjort. För att jag är adopterad och oftast vi som är adopterade, vi kommer ju till svenska föräldrar. De som har bra, man säger, för det är jättesvårt att kunna adoptera då. De tittar ju rätt av ekonom, hur bor du? Du vet sådär, upp och ner tittar de, annars får du inte adoptera idag. Så vi har ju lite försprång i det sättet. Och vad ska man säga, mina då för invandrarkompisar, där är det ju tvärtom. De kommer ju oftast med sin egna familj. Och då får ju de börja om på scratch, man säger. De kommer till ett nytt land, nytt språk och de känner inga. Och de har ju fått de har ju fått värsta lotten att de får komma till Sverige. Men sen så måste ju de ta tag i det själva, man säger. Så de har ju inte haft det lika lätt som jag har haft det, man säger. Så att där, nu glömde jag fråga det igen här.
Du får ta. Vad har innebandyn gjort för dig?
Innebandyn har gjort för mig i det läget då att jag har smält in mer på så sätt att jag har hittat fler kompisar i det läget. För att komma hit med svenska föräldrar, det är helt en annan sak. Jag får ju rätt förutsättningar att gå i skolan och bo bra och smälta in på det sättet. Men sen så kommer det ju nästa steg. Kompisar. Man kan säga vad man vill. Visst, du går i skolan, men det är inte så lätt att hitta kompisar idag.
Nej.
Det är inte det. Det är helt annan klimat och sådana grejer där. Så det har gjort mycket, att jag har fått nya kompisar. Och nu hade jag ju turen också att jag var duktig på innebandy. Jag var intresserad. Jag kunde mycket. Jag berättade då att jag var uppe så tidigt och sådana grejer. Det är där jag har lärt mig och fått input och sånt. Så att det har betytt jättemycket. Utan innebandy och fotboll också för den delen, så hade jag inte smält in på det sättet. Mm. Och framförallt innebandy. Jag har ju följt mig från dag ett till idag. Jag hade inte suttit här idag utan innebandy. Det kan jag lova dig. Det hade jag inte. Det hade varit dal- och barnbana hela vägen. Så jag har alltid stött mig för innebandy har jag gjort.
Så innebandyn för dig har varit liksom som ett livssnöre egentligen?
Det kan man säga. Ett bakåtlut också på att trygghet, man säger. Jag har någonting att luta tillbaka hela tiden. Mm. Så att det har betytt A och O. Har du gjort innebandy?
Så ja, jag tycker det är jätteintressant. Speciellt när du säger om mångetniciteten. Mm. Att det finns många, många olika etniska grupper. Liksom, och har du upplevt utanförskap på något sätt på grund av din hudfärg?
Nej, inte, ja, vad ska man säga, inte att någon har sagt N-ordet eller att visa att du har inte samma färg eller du ser inte likadant ut. Där har jag klarat mig, men jag har ju sett det lite att jag har inte fått samma möjligheter i vissa situationer, så kan man väl mer säga. När till exempel jag har gjort något lika bra eller till och med bättre i många situationer, då märker jag att jag måste kämpa lite hårdare på så sätt. Och då har jag sett någon annan då som inte har samma hudfärg som mig, som man bara smält på en snöre, och då kan jag skubba på mig, vänta lite nu, för det första så var jag före, för det andra så har jag gjort det 3 gånger så bättre, men ändå får jag inte den publiciteten. Och då börjar jag med undra lite, är det hudfärgen det har att göra med? Det känns ju lite som så att man blir fördelad på en annan fack i det läget. Och det är svårt att förklara detta som kanske inte, ja, som är, inte har samma hudfärg som mig och som inte är invandrare heller. Det är svårt att förklara då som en svensk i detta läget då. Vad menar han här? Hur tänker han här? Man måste själv se ut brun färg eller svart färg eller invandrare för att kunna förstå detta. Men jag tror många som invandrare och mörk som jag fattar vad jag menar.
Jag kan ju säga, jag är ju halvsvensk och halvfinsk.
Ja.
Och jag är uppvuxen i ett mångetniskt område, ja, ja, där det fanns människor av alla dess olika etniska folkgrupper. Svenskar höll sig för sig själva, ja, finnar höll sig för sig, ja, själva. Och sen de från Mellanöstern, Sydamerika, you name it, alla de här. De var ändå en klick på något sätt. De fann en samhörighet på grund av, ja, antagligen att de var utifrån så att säga, deras föräldrar. Och jag då, jag tillhörde egentligen aldrig någonstans, eftersom jag var halv. Så med finnarna så hörde jag inte hemma, för jag kunde inte språket ens. Mm. Och med svennarna, de såg mig som en finpajsare. Liksom. Ja. Och utlänningarna då, eller de här med mångetnisk folkgrupp, jag kände mig inte hemma där heller, för att jag hade inte samma hudfärg, inte samma frisyr och hade inte samma jargong. Och, så att det går ju att uppleva den här. Och jag har ju märkt det att man kan komma utanför på grund av sitt efternamn. Och jag har till och med själv provat det. Jag har haft ett svenskklingande efternamn tidigare. Mm. Och jag fick en helt annan respons. Mm. Och det är sanningen.
Mm.
Den var helt enorm skillnad.
Mm. Men det som du säger här, det är ganska intressant, för att jag fick en bild här nu när jag sökte lägenheter. Det klassiska är ju på Blocket, för det är mycket andra hand och du vet sådana här grejer. Och till slut så var jag tvungen att ta andra hand i Göteborg. Men då märkte jag ganska tydligt när jag skickade iväg mitt mail, Diego, och en bild på mig. Och sen så skrev jag vad jag hade gjort. Det var mycket om innebandy och allt mejlet så här. Men det var ingen som nappade riktigt. Jag tänkte, vad är detta? Så jag vände på det. Det kanske var lite oförskämt, men det gick hem. Så jag vände på det. Den här gången så ska jag överraska de här nu. Nu är jag trött på det här. Jag måste ju kunna få ett svar. Och sen så vet jag att alla skickar på Blocket. Alla får inte svar, för det är nog mycket. Men jag fick verkligen inte napp någon gång. Men då märkte jag, nu ska jag ändra på det. Är det på grund av att de har fått mycket? Eller är det på grund av att det är mitt namn? Men det får jag svaret genom att nu åker jag hem till adressen. För det står ju oftast var det ligger och sådana grejer där. Och då åker jag hem dit. Knackar på. Och jag bara märker, hej du, jag kollade på Blocket precis här nu. Jag ser att ni ska hyra ut lägenhet och jag hade vägarna förbi. Förlåt att jag åt det här, men du vet, man måste vara på hugget här nu med lägenheten. Ja. Så jag körde en annan grej här nu. Och du vet, ja det gör du helt rätt, det var roligt. Ja, du är jättevälkommen, jag ska visa det. Ja, jag har skickat mejl också här nu. Jag gjorde det här nu för några dagar sedan. Men det roliga var att jag skickade precis när jag skulle ringa på. Och du vet, helt annan bemötande. Ja. För då hör de, han är lugn, han pratar flytande svenska, han beter sig som en svensk. Ja. Helt en annan mottagande. Men sen vet ju inte jag, hade det varit om jag hade skickat eller inte? Nej. Det är intressant att veta. Ja. Men jag fick ju aldrig något svar på mina. Men nu körde jag andra hållet, helt annan bemötande.
Mm.
Så man kan ju frågasätta det här. Så att jag körde den grejen i alla fall.
Det är ju jätteintressant. Och jag har ju en annan liknande historia då. Fast jag gick in i en... in i en 7-Eleven säger vi, det var inte 7-Eleven, men det var en kiosk.
Ja.
Och min telefon hade dött. Så går in och frågar hon i kassan, ursäkta mig, finns det, kan jag låna din telefon eller låna en telefon? Min telefon har dött.
Ja.
Hon bara, nej du kan inte göra det. Nej, men det är ett viktigt samtal, du behöver verkligen låna en telefon. Ja men du får gå ut där någonstans, bla bla bla, okej? Okay? Okej, okay, tack så jättemycket. Jättetrevlig och artig som jag är, absolut. En vecka senare går jag in. Kommer in. Samma kassörska. Ställer samma fråga. Hon bara, absolut, absolut. Följ med in här, bakom. Ja. Bakom. Då fick jag sätta mig i lunchrummet. Fick ringa från en telefon. Och sen hon lämnade mig där bland sina grejer. Och sen kom jag ut. Och tack så jättemycket. Det var jättetrevligt. Ha en fin dag. Det är samma.
Ja.
Vad tror ni skillnaden var?
Ja,
det kan jag säga. Första gången jag kom in, då kom jag in med dammiga arbetskläder. Andra gången jag kom in, då kom jag med en välsvarvad figursydd kostym.
Nej, men det har jättemycket betydelse.
Och det är bara wow, bara vilken skillnad alltså. Vilken skillnad, alltså vilket bemötande. Och att man kan få den skillnaden bara på grund av kläder. Jag är samma människa, har samma fraser, samma energi, men får någonting helt annan utgång. Och det är ju samma sak med de här olika diskrimineringarna som händer och allt sånt där. Jag ville bara dela med mig av det.
Nej, men det är intressant, jag förstår exakt det. Och just när du nämner kläderna där, nu har jag jeans och t-shirt. I vanliga fall så brukar jag komma med träningskläder, mjukisbrallor, jacka, träningsjacka, träningsryggsäck och sånt där. För det är jag. Jag ska till jobbet. Jag jobbar med detta här. Varför jag ska träffa någon eller några stycken. Varför ska jag sadla om? Jag är ju stolt för att jag är tränare. Det är mitt jobb. Det är som att jobba du som säljare. Du sadlar väl inte om till vardagsläder. Har du kostym och det du måste ha som säljare, då går du ut med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du förstår vad jag menar, va? Så att nu när jag inte ska börja jobba direkt efter här nu, då kan jag ha min privata kläder. För då har jag ju tid sen. Men skulle jag direkt till jobbet här nu, ja men då hade jag kommit här. För träningsnära är snyggt också tycker jag.
Ja.
Ja men.
Det visar lite vad man jobbar med. Så att, ja. Ja, men kläder,
så,
ja.
Absolut. Nej, men så är det ju. Vi förenklar ju saker hela tiden. Mm. Liksom, om man dömer utan att kanske ens vara medveten om att man gör det. Liksom.
Så är det.
Så jag har ju inte samma story. Men jag är ju faktiskt halvspanjor också. Kan ju lyfta podden här. Så det är ingen som är helt svensk här. Liksom. Men jag har ju alltid, jag ser ju väldigt svensk ut. Liksom. Ja. Jag har ett svenskt efternamn och allting. Ja. Och min bror ser ju väldigt spansk ut å andra sidan. Och vi har ju rest mycket dit och varit dit. Så det jag kan bära med mig där från den erfarenheten är egentligen mest att jag har fått perspektiv på tillvaron. Mm. Så här, ja men i Sverige kanske det är mer vanligt att tänka så här. Mm. Och man får ett annat bredd liksom. Mm. Du får ju en annan förståelse för saker och ting. Och hur det annorlunda det kan vara. Liksom. Så här. Och sen har jag ju bott utomlands och liknande också. Massa såna här grejer. Men i Sverige har jag ju alltid varit svensken. För jag ser väldigt svensk ut liksom. Ja. Beter mig väldigt svenskt. Och i Spanien har jag ju aldrig varit spanjor och andra sidan. Okay. Så när jag umgås med mina släktingar där nere så har jag alltid varit en som sticker ut. Och inte riktigt, kanske inte på det sättet hör hemma då. Nej. Samtidigt som min bror när han umgick i samma kretsar. Hade vänner där nere. Han var ju spanjor liksom. Mm. Han gick umgick som alla andra. Mm. Så där stack jag ut mer å andra sidan då. Så ja, en liten delning så.
Ja, ja.
Men det har kommit till min kännedom också att du har gjort en hel del unika saker, Digge.
Ja, det har jag väl gjort. Jag kan ju gå den tiden här nu. I Göteborg var vi när jag flyttade hit då. Så ja, 3-5 år. Om man räknar med då Lindorstiden här då, så flyttade jag tillbaka till Växjö, min hemstad. Och där då så började jag jobba för Växjö Vipers halvtid. Och jag körde mitt halvtid. Varför jag flyttade från Göteborg, det var för just den klubben jag var. De ville skära ner och sånt. För då var det ekonomiska problem och lite sådana grejer där. Jag behöver inte gå in på detalj. Men just som sagt, det vi pratade om innebandy har inte så mycket pengar som man kan anställa som. Jag var en av få som kunde vara anställda. Så att det var ju lyx i sig, så att jag tackar ödmjukt för det. Men sen så måste man skära ner på budgeten och lite sådana grejer. Men då fick jag ju då kände jag lite hemlängta. Och då var det ju då Vipers ville ha mig då. För då hade de sett resan, det jobbet jag hade gjort och sånt. Men då bestämde vi att jag jobbar halvtid och jobbar mitt eget. För jag ville ändå ha kvar mitt varumärke. För jag kände att det är någonting här. Det är inte färdigt med det, för att jag har byggt upp mycket. Det är bara synd att skräpa det, man säger. Och då märkte jag ju då ganska snabbt när jag var i Växjö också, för det var nästan i 2 år. Då märkte jag, nej men herregud, nu måste jag tacka nej till mina egna grejer. För då fick jag bokningar, jag fick lag som ville att jag skulle komma och besöka. Jag kände ju att nu har jag en triumf att jobba med mitt eget företag och vara min egen chef och köra en resa. Som få kunna göra. Och jag kan göra det med min hobby. Som mitt jobb. Vem tar inte den möjligheten? Man får bara en chans. Så det var ingenting mot Växjö eller så. Det var att nej, föreningsliv har jag gjort. Och nu kan jag köra mitt eget. Så jag beslutade om nej, nu kör jag mitt eget helt enkelt. Så jag körde ju då en Sverige-turné. På 3 månader. Och då besökte jag. Det var från Skåne. Det var Sundsvall, Piteå, Luleå. Alla lag du kan tänka dig. På 3 månader körde jag det. Och då var det ju så att jag lade ut på min då Instagram-sida. Vilka lag vill jag att jag ska besöka? För jag har ju majoriteten är ju ungdomar. Och då blev det ju så att, ja, vill ni att jag kommer dit, ja, se till era ledare, se till era föräldrar, för de var ju inte med i den här, för de var inte in mycket Instagram, det var ju med Facebook för vuxna då. Men nu har det blivit lite mer Instagram för vuxna också. Så jag var tvungen att vägleda vidare hela tiden, och då vet jag ju många skrev tillbaka till ungdomar. Ja, de undrar vem du är. Ja, men berätta detta, jag skriver ner ett CV, skicka vidare detta till dina föräldrar, du vet. Så det var ju så jag var tvungen, för de hade ju ingen aning med BG och Digge var det. Ungarna hade ju stenkoll på det. Men på mån mycket moment så fick jag ju lag till att vilja ha med bokningen. För de tänkte, okej, ska han komma här 2 timmars, utbilda våra ungdomar här nu och komma med övningar och sånt. För det enda det är vuxna ledarna och de vill göra det och sitta på läktaren, komma på kaffe, ta inspiration, nya övningar och sånt. Då sa jag, resten fixar jag 2 timmar. Och de höjde på mig, ska du ta hand om 25 unga själv här i 2 timmar? Behöver inte hjälpa någonting? Jag fixar allt. Ta inspiration, ta de övningar som passar i ett lag och sådana grejer där. Och då hade jag ett sponsor också, ett dryckföretag. Det finns inte idag, men det kom precis in till Sverige då. Slow Cow hette det. Och jag var ju ansiktet utåt där, det var jag som spred ut det då. Det var 2 stycken personer från Göteborg då som kom in med drickan där. Och de hade jag som backup. Mm. För de betalade resor, hotell till mig gent då att jag skulle göra reklam för dem. Och då hade jag en skylt. Varje gång jag hade tränat i lag så hade vi en sån lagfoto. Mm. Och då fick de hålla den skylten. Plus att jag fick lite då ekonomiskt då, mm, för att det var jättemycket spridning här. Jag kan visa sen på min Instagram där. Och därifrån började jag. Och då åkte jag Sverige runt. Det var, nej, jag kommer aldrig mer om det kan jag säga. Nej. Och det är inte grund att det var tråkigt. Det var på energin. Ja, ja. Energin tog musten ur mig. Jag besökte 5 lag på 5 veckor. Det enda jag fick var ledig det lördag och söndag. Sen var jag tvungen att sticka igen på måndag. Besökte 5 lag. Håller jag på så. Och då tänkte jag, som många tänker tror jag också här nu. Ja, men det är ju paradis. Du får jobba med det du vill. Du får besöka lag. Men det trodde jag också. Men när jag hade varit till exempel, vi kan säga Piteå. Vatta i 2 timmar. Träffat all folk. Ta foto. Prata med alla föräldrar. Prata med alla ledarna. Bla 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 bla. Många var nöjda och allt möjligt sånt där. Men du vet, man vill inte bara dra direkt. Man vill umgås och prata. Och hur är ett lag och sånt. Sen när man kommer till hotellet tänker man, åh vad gött att slappa. Nej, ja. Adrenalinet är ju påsprunget hela tiden. Och då kommer man till nästa fas. Men vänta lite nu, jag ska ju bara ha en natt. Vad ska jag göra nu? Nu måste jag beställa tågbiljett. Då spänner man sig, hur ska de tycka? Mm. Nu måste jag ringa ledarna, få lite information hur det laget är där. Åh, nu är jag nervös. Ja, den ledaren lät lite sträng. Hurra vad de tycker, det här blir jobbigt. Ja, du vet, man spänner sig. Dagen efter, dags att åka. Varvet går, nu måste jag ladda. Var pigg, var glad, ungdomarna ser fram. Ja, men. Tänk er så hela tiden. Ja, det blir ju ingen lugn och ro. Och det tänkte inte jag på. Så att sista 2 veckorna så gick det ju nästan så här långt att åh herregud. Nu pallar inte jag med. Ska jag fundera, ska jag sjuk? Ska jag hitta på någonting här nu så att jag känner att jag är sjuk, utbränd? Ja, jag ska hitta på något. Så jag funderade hela tiden. Hur ska jag göra här 2 veckor? För jag åker inte. Men då tänkte jag, Diego, det är 2 veckor kvar. Du har ungdomar som kommer bli ledsna om du inte, för de har sett fram emot detta. Detta är ju planerat en månad innan, du vet sådär. Nu kör du bara. Så det var bara smile upp, ta Red Bull och du bara köra igen, du vet. Ja. Men då kommer man till den gränsen, då fattar man hur jobbigt det var där. Men det var också samtidigt roligt. Men en grej också, som om vi ska gå på lite djupare situationen här nu. Det fanns en baksida av alltihop också som var ganska tungt som inte jag har berättat för någon här. Mm. Och det är ju när man åker tåg så mycket så kände jag direkt, okej, nu åker jag från till exempel Piteå till Göteborg eller långa sträckor eller Luleå, vad som helst. Då märkte jag varje gång som jag alltid var avundsjuk på den här. För är du borta i 3 månader, ensamheten kommer ju enormt mycket. Du äter frukost själv, hotellfrukost, det blir tjatigt. Du är på hotellrummet, det blir tjatigt. Du reser, det blir tjatigt. Ingen får man bara. Sen måste du lägga upp på Facebook. Men de känner inte mig. Det är bara för att de ska följa min resa. Så tittar jag varje gång perrongen. Har jag åkt tåget 2-3 timmar? Så säger jag, okej. Där var glada. De väntar på någon krama om. Hej, du vet sådär grejer. Där hoppar jag av. Ingen hälsar på mig. Ingenting, du vet sådär. Det var mycket. Det tog mycket musten. För att det har jag inte heller berättat. Jag har ju inte så jättebra kontakt med mina föräldrar. Har jag inte. Mm. Så jag just. Och mina bröder har jag inte jättebra kontakt heller. Jag har ju inte pratat med dig innan eller så. Men just där. Ensamheten. Den fick jag jobba med jättemycket. När jag åkte iväg till dem. Då började jag märka. Jag har mycket. Jag får jobba med det jag vill här. Och allt möjligt sånt där. Men det är en grej som inte jag har. Det är kärleken. Och det är ingen som delar med någon. Ja, det är ingen som väntar på mig. Mm. Den tog stryk varje gång. Mm. Så nästa, varenda perrong. Jag blir lite rörd här för jag kommer ihåg de här bilderna. Nästa, varje gång nästan. Det, jag började gråta nästan.
Mm.
För att ja, men, jag åker runt här som en docka. Men det är ingen. Ingen är som mig. Som vill komma om mig. Hej, du har varit, hur har det varit? Och du vet, jag hade aldrig någonting att dela med. Så det blev ju en ångestmaskin hela tiden. Ja, men då måste jag lägga upp här. Ni hör ju mig. Men jag kan ju bara visa falskhet på så sätt. Ja, nu är jag här, nu är jag här, nu är jag här. Men det blir en bekräftelse för mig att jag får kärlek tillbaka. Mm. Men det är ju inte den riktiga kärleken.
Mm. Nej.
Så den var en tung period. Mm. Så det är därför jag sa här nu. Det var ju både skämsamt men allvarligt när jag sa att jag kommer aldrig mer om det. Nej. För den tog stryk av mig där. Ensamheten.
Mm. Är du ensam idag?
Man kan säga så här att jag har fåtal kompisar. Det är väl 3-4 stycken som jag pratar med mycket. Jag har ju inte superbra kontakt med mina föräldrar heller idag. Och mina bröder. Jag vill ju inte gå in på djupa detaljer här nu. Nej. För nu sitter ju inte de här. Det känns lite fel eller så. Men det är lång tid tillbaka. Jag hade jättemycket kompisar innan. Men vill man nå sina drömmar. Mina kompisar var ju inte jätteintresserade av innebandy. De tycker om Instagram och vad håller du på med. Du vet sådär. Men de förstår ju inte att det är något som jag brinner för. Det är något som jag blir glad i. Jag blir glad att hjälpa ungdomarna att träna. Jag brinner verkligen för innebandy. Men de då tänker på, ja men jag jobbar på lager, jag är säljare och jag ska ut och supa varje helg och du vet sådana här grejer. Men det är ju inget gemenskap jag vill då, för det passar inte min nisch hela tiden. Så en efter en lämnade mig helt enkelt. Och det kanske var mitt fel också någon gång, för att jag var ju aldrig ute och festade och så. Men jag kände ju att varför ska alkohol alltid komma in när man ska umgås? Men det var ju deras nisch, så då gled vi ifrån varandra. Så jag har ju tappat jättemycket kompisar för att jag ville nå mina mål. Så idag har jag ju kontakt med 3-4 stycken har jag, som jag pratar djupt med. Men då blev det ju också det här ibland att okej, haft en tuff dag, haft en lång, nu ska jag ringa. Och den svarar inte. För det gör någonting annat. Det blir ju så. Det blir ju inte så många man kan välja på. Då blir den här ensamheten igen. Så det är en liten tuff period på det sättet. Där. Så man kan säga att jag är både ensam och inte ensam.
Men vi föds ju oftast ensamma. Vi föds ju ensamma. Vi kommer lämna det här jordelivet ensamma.
Ja.
Så det är ett faktum liksom. Ja. Och även i relationer så är du är i en relation. Men du är ju ändå med dig själv också.
Ja. Ja.
Och det gäller att hitta den balansen att älska sig själv i de stunderna också.
Mm.
Och det är ju lättare sagt än gjort, men man kan ju göra det liksom. Mm. Och alltså, jag har ju varit i relationer där jag har varit ensam.
Ja.
Man kan vara ensam i en relation också. Så det är ju väldigt viktigt att vara som du då. Du väljer ju, låter det som dina vänner med omsorg.
Mm.
För att vi har inte tid. Som jag brukar säga. Du har inte tid att vara med människor som inte stöttar dig till det som du, det livet du vill leva.
Nej.
Och du har gjort något banbrytande. Och det kan ju sätta osäkerhet i många andra människor till exempel. Jag kan bara föreställa mig då att de bara, nej men ska du göra det, Diego? Ska du hålla på med det? Mm. Hur kommer du klara det? Mm. Kommer du få det att gå runt? Du har säkert hört de här frågorna.
Jag har hört det jättemycket där, för att det började med, jag har en slogan som heter gott snack. Som jag taggat på mina inlägg, och jag säger det också på sociala medier och sånt. Och det var en period i Skåne. Det var ju där det började. Gott snack, gott snack, gott snack. Mm. Och det blev ju viral av det. Och då såg jag det att jag säger gott snack hela tiden. Det har smittat av sig. För jag kommer ihåg att det var en busschaufför som kom fram till mig. Och en fotbollsdomare också för den delen. Busschauffören i detta läget var ju då att jag sprang till bussen. Och jag bara, äntligen han, ja. Och sen, nej, jag har glömt busskortet. Och jag bara, men vad ska jag göra nu? Du vet, man blir stirrig och säger busskortet. Nej, gott snack, ta det lugnt, hoppa in, jag bjuder. Och jag bara, gott snack, vad betyder det? Härlig känsla. Det kan betyda vad som helst, men det är gott snack, in med dig, du vet sådär. Det var första gången där.
Ja.
Och när jag spelade fotboll också, var det domaren också, så sa det. Jävla, vad snyggt mål du gjorde. Gott snack.
Ja.
Gott snack, vad är det för ord gott snack? Men det är en skön känsla, gott snack. Så frågar han också, jag har hört det innan, men vad betyder gott snack? Ja, du kan säga vad du vill, gott snack, det är en skön känsla. Du blir glad när jag säger det, gott snack, nu kör vi.
Det är som mata
på. Ja, mata på, jag vill säga. Och då hade jag det, då satte det sig på hjärnan. Så att jag började med det på Instagram och hashtag gott snack. Och sen så har jag bara sprungit på hela tiden. Så jag avslutar alltid med den frasen. Ja, ha en trevlig dag nu. Gott snack på er.
Mm. Jag tänker också på det här som du delar, Diego, med ensamhet. Så. Alltså, det är ju väldigt fint att du delar det också. Mm. Och jag tror att många kan ju relatera, och säkert många som lyssnar på podden. Så här. När man, det kan ju vara så att man satsar på en viss väg i livet. Så här. Som entreprenör, man bygger någonting eller innebandy så här. Ja, men då sker ju någonting. Alltså man blir ju passionerad över någonting då kanske. Man ändrar vilka människor man umgås med. Det har jag varit med om också liksom. Innan jag började min egen resa för så här 4-5 år sedan. Den umgängeskretsen var ju en helt annan än den som är idag. Men den resan kan ju vara smärtsam. Det kan det vara. Jag tänkte ju inte på att nu ska jag släppa den kompisen eller den kompisen. Utan det blev ju att de allt eftersom liksom smög sig ut ur livet på något sätt. Och så dök det upp lite andra personer. Så det är två olika världar så här. Så alla gånger liksom.
Absolut, och det är som sagt att när jag, tillbaka till din grej där, när jag började då med gott snack, och då tyckte ju många, vad är detta för en pajas? Gott snack och tramsa, hålla på, vad håller han på med? Han ska föreställa att han ska vara en duktig tränare och sen så ska man alla ballan. Vad är detta? Vad omogen. Det här kommer ju aldrig gå, vad håller han på med? Men det är inte folk förstår riktigt att har du samma aura hela vägen, varför jag är en duktig tränare, när det är min träning en timme, då vill jag lära de personerna som kommer till mina grejer där. Då kan inte jag spela Allan Ballan, för då förväntar ju de sig att här kommer du att lära. Men sen utanför så måste du bryta mönstret. Skulle jag vara sträng och diktator och utanför, ja, men då blir jag ju en tråkig person. Då måste jag öppna mig lite och visa att nu har vi gjort vårt jobb, nu snackar vi lite här nu. Hur mår du? Allt bra och sånt. Berätta lite. Nu skrattar vi tillsammans. Nu har vi gjort något bra tillsammans. Och det är det inte många kopplar lite här då. Den här generellt. Att okej, nu tränar han. Nu lägger han upp en klipp där. Ja, nu är han ballan här nu igen. Och det klarar inte vissa av. Då tycker de att det blir för trams. Och då tycker de att ja, men han är omogen. Och tar han ju det värsta sidan då. I deras ögon. Så det är det jag har fått höra mycket här. Att du kommer inte lyckas. Du är en pajas. Och du håller...
Ja.
Det har man fått höra. Mm. Och det är där då man förlorar lite kompisar och ryktet sprids och snacket sprids. Och du vet, för många tar ju inte reda fakta själv. De lyssnar hellre, för det är ju jobbigt att ta reda på.
Ja,
man känner nog igen det där.
Jag känner igen till 100%. Ja. Precis! Jag känner igen det, och jag har själv fått... Alltså, alla de här scenarierna har jag fått. Men jag vet ju, när du pratar om aura, den här energin. Du har ju samma energi när du är på planen och du instruerar. Du är ju fortfarande digge, va?
Mm.
Men du applicerar detta till någonting konkret för dem. Och sen så behöver man ju kärlek. Man behöver ha glädje. Man behöver ha gott snack. Mm. Man behöver ha alla de här bitarna. Ja. Man behöver ha power. Mata på nu! Mata på! Liksom, man behöver ju ha det.
Ja.
Liksom, nej, och det är ju det som är det fina. Ja. Men du har ju också gjort någonting väldigt unikt för innebandy. Du har ju startat någonting.
Jajamensan. Och då kan vi ju gå tillbaka igen här då. Resan här. Det var ju Växjö då vi stannade upp här nu då ju. Det är viktigt så folk förstår, för det har varit mycket hopp och sånt. Från Växjö då flyttade jag till Jönköping. Mitt i allt. För där var det ju ett lag som hyrde in mig. För att nu jobbade jag själv då, som sagt här nu. Då kunde man hyra in mig sånt. Men nu var det en klubb som hyrde in mig långsiktigt. Och ville att jag skulle ta hand om två lag och utbilda dem. Och lite sådana grejer där. Så då flyttade jag till Jönköping. Och där så var jag ett år. Då var jag ju klar med den här utbildningen sånt. För då hyrde de in mig i mitt företag, man säger. Men då var det en natt. Jag vet inte var det kom. Det låter mycket märkligt det jag kommer säga här nu. Men då var det en natt någon röst som sa: sadla om. Och jag bara: sadla om. Jag hörde det någonstans. Det låter jättemärkligt detta. Sadla om. Jag kunde inte släppa det ordet. Sadla om. Så gick det två dagar. Sadla om. Sen en natt där på kvällen så tar jag fram min dator. Och bara googlade lite. Jag tänkte... Jag har ju mitt eget, jag har specialträning, nu har jag åkt under laget här nu, olika lag och besök. Vad är det om de menar med sadla om? Så googlar jag bara, så kommer jag in på en sida, fotbollssida. Och där blev jag ju förfunktionerad på YouTube då, kom in. De tränade detalj, alltså tillslag, olika detaljer hela tiden. Och då tänkte jag, men vänta lite nu, det här finns ju inte i innebandy.
Mm.
Men varför har inte jag tänkt på detta? Jag har ju hållit på lite med individuell träning då. Innebär det också. Men nu har det varit fokus på att besöka lag med flera grupper. Så tänkte jag, fan, jag blev fascinerad. Så jag började titta mer och mer och mer och mer. Så tänkte jag så här, varför gör inte jag någonting av detta här? Och jag ringde en kompis, kommer jag ihåg. Och han säger där, Diego, detta är ju klonkret för dig. Du måste ta nästa steg, du jobbar själv och allting. Du vill ha utmaningar. Varför gör inte du detta? Och jag kunde inte släppa det. Så här kommer vi in min kollega Anders som jag jobbar med idag. För han också, han har ju spelat på hög nivå, snackar vi om. Han har ju spelat på SSN-nivå. Han har 3 SM-guld. Ni vet vad SM-guld är?
Jag har ett SM-guld själv.
Ja, han har ju 3 SM-guld. Det är det finaste man kan ha innebandy. Det är ju mer bättre än VM-guld. För att det är svårare att vinna ett SM-guld innebandy. I VM där så är det ju landslaget, där har ju Sverige... fördel. Ja. De är ju störst och Finland och sånt, så det är lite lättare då. Men då ringde jag honom och sa, Anders, vad tror du om detta? Bla bla bla. Och där har vi det igen. Jag kan inte ringa vem som helst, för jag har inte så många ringa. Och då säger Anders så här, ja men vi ska tänka på det. Det är ju svårt att hitta lokaler i Göteborg. Det är inte anpassat för innebandy, som för han bor i Göteborg, han har alltid gjort, Anders. Och då tänkte jag, jag ger mig inte. Jag är i Jönköping nu, jag är klar här. Jag går bara runt och såsar. Jag vill hitta på här, jag kunde inte släppa idén. Så jag säger till Anders så här, det var då pandemin kom precis. Förra sommaren där då. Och då säger jag till Anders, Anders, jag har ingen lägenhet. Jag kommer inte få lägenhet i Göteborg. Det är ju kört, för så ser marknaden ut. Jag har inget jobb eller någonting. Hur gör vi här nu? Så här, ja, jag ska fundera lite och sånt. Sen ringer han. Då kom precis corona och allt med. Då säger han, du Diego, jag har sett en artikel här. Ja, vadå? Hotellen hyr ut månadsvis som en hyra, för de skriker efter personal. Jag menar boende då, gäster. Och då säger jag, okej, vad menar du med det? Ja, jag menar så här. Om du vågar säga upp ditt, jag bodde ett litet hus, förstahandskontrakt i Jönköping, jättefint. Om du vågar säga upp det och du vågar pick och pack åka in till Göteborg, då fixar vi att du bor på hotellet. Vi börjar en månad i taget, för att då måste du ringa till det här hotellet för att bjuda in dig. Så jag bara, ja men det kan jag ju inte göra, säger jag. Ja, det är det enda, för att annars kommer du inte komma någon vatt och du kommer stå stilla, för jag tror på dig stenhårt, säger han. Och det var första gången jag bara, någon tror stenhårt, för då kommer vi tillbaka till det här, någon ser mig, kärleken, förstår du vad jag menar? Nu jobbar inte jag själv, nu var det någon som gav mig lite värme här nu, som inte jag är van vid. Så tänker jag så här, okej, jag ska kolla här. Så jag gick ju, dagen efter, gick jag en lång promenad, satte på mig headset, tänkte jag, hur ska jag kunna ringa här nu? Hur ska jag framföra detta? De kommer tro att jag är helt galen. Att jag ska bo där i månader. Här kommer jag. Så, här. Så jag ringer ju Radisson Blue. Jag säger deras namn för jag är stolt över dem. Det ligger i centralstationen där. Nästan Radisson Blue. Så jag ringer. Hej, jag heter Diego och presenterar mig. Bla bla bla. Jag har denna idé. Jag ska säga rätt upp och ner. Jag kommer göra något som jag aldrig har gjort innan. Och det är många som inte skulle göra denna. Men jag är galen här nu, för jag tror på min grej, sa jag till henne. Hon började skratta direkt. Ja. Du vet sådär. Hon var ju skön, stöttskön. Och då säger jag så här att jag bor i Jönköping. Jag har förstahandskontrakt. Jag kommer säga upp den idag om du säger detta ordet som jag vill. Du kan göra så att jag tar nästa steg. Och då ber hon, va? Jag? Säger hon. Ja, det är så här att jag vill öppna ett center i Göteborg. Jag har mycket kunder, kommer jag få där. Jag ser det framför mig redan nu. Jag har mycket följare, många som skriver till mig på Instagram att de vill träna. Men jag har ingenstans att vara, för jag har inte råd att hyra kommunens. För de tar jättemycket i timmen, det går inte. Och då säger hon, ja, vi söker ju här och jag har sett det. För min kollega Anders sa att man kunde hyra en månad, för att nu är det coronatid. Det stämmer. Och hon vet vad hon säger. Jag älskar dig, säger hon. Från ingenstans, detta är sant, jag ljuger inte. Jag älskar dig. Gör du, säger jag. Du vet, jag blir lite paff. Jag har pratat 5 minuter. Ja, men jag älskar din energi. Jag älskar att du vågar. Jag älskar idrott. Ja. Nu gör vi så här att du skickar mejl, så kommer jag svara. Jag kommer fixa detta här nu. Så jag skickade med mig. Dagen efter, säger hon, lägger du upp på Instagram och det här, så får du den här månadspengen varje månad. Jag kan säga att det låg mellan 6 000-8 000 kronor i månaden som var en hyra. Och då får jag hotellrum och allt möjligt där. Så att jag fick beskeden. Jag sa, jag kommer i slutet av denna veckan, för detta var på en tisdag. Jag kommer i slutet av veckan, checka in. Jag ringer Anders, det är klart. Visa upp lägenheten. Det är ju 3 månader, men det skriks ju efter boende. Så att det flyttades in redan efter månad. Jag hjälpte i fastighetsägaren också, kollade på blocket. Är det någon som söker? Så det var inte svårt, det gick så snabbt. Anders hade en liten förgård. In med grejerna, sanera dem. In! Så, hade jag flyttat in på 3 dagar. Och när jag kom dit, jätteglada, positiva. Jag fick ett dubbelrum och allting. Men det roligaste var att den som var ganska högt uppsatt i hotellet, hon hade en son som avgudade mig.
Ja.
Så det var ju räddningen från himlen på något sätt. Det var skapat för mig detta. Så hon visste vem jag var. Och jag bara, ja, trivs du här och sånt. Jätte. jättesnälla. Hela personalen var jättesnälla, för de hade ju scoutat mig. De visste vem jag var. Jag hade ju ingen aning om det. De hade ju kollat upp precis vad jag hade gjort och sånt. Sonen hade berättat också. Så att jag bodde på dubbelrum ungefär en vecka. Tills jag får en lapp. Hej, jag hoppas du trivs och sådana grejer här. Vi vill att du byter rum. Och jag bara ringer ner. Ja, jag har fått en lapp att jag ska byta rum till detta. Jag ska packa ihop och sånt. Vad är detta? Jag trivs jättebra i min dubbelrum. Ska jag få mindre rum, säger jag. Byt rum skulle jag rekommendera dig. Och jag tänkte, herregud, jag packar ihop. Ner, byt, få nyckel, öppna rummet. Så är det en svit. Här ska jag bo. Takterrass. Badkar. De trodde på mig. Och hon då visste vem jag var och sånt där. Så att där bodde jag i 5 månader. Under tiden av de 5 månaderna så åkte Anders och jag runt och tittade på lokaler. Första ville vi ha. Allting var klart nästan. Men mäklarna, inget ont att mäkla, men de är luriga, anser jag. Det är inte alla man kan lita på. Allting var klart, pappa och sånt. Men pandemin var ju här, som sagt. Så samma dag när vi skulle skriva på så fick vi inte kontakt med henne. Vi var jätteglada, Anders och jag. Nu har vi hittat en lokal. Vi ringde hela dagen. Hon svarade inte. Hon hade lovat oss att det var klart vi skulle skriva på. Men då fick vi ett mejl efter av vdn. För det, hon jobbar inte kvar. Så kontraktet gills inte. Och då fick vi börja om på nytt igen. Och då blev vi nervösa. Men till slut då så hittade vi den lokalen som vi har i Kortedalar idag. Då. Hittade vi. De tyckte att idén var jättebra. Det skulle ha varit en paddel där från början. Men de tyckte att det var lite för lite för paddel. Och det fanns inte tillräckligt med parkeringar. Det är ju en ganska 3-mot-3 plan, men det är individuell träning, så det är ju stort för att vara 1 eller 2 stycken som tränar, eller 3. Och där då, kort resa där då, så fick vi den. Och han som äger den älskar ju sport och sånt. Han trodde på vår idé stenhårt. Och därifrån så skrev vi på, och det var i augusti någon gång detta var. Och därifrån så har ju vi har varit uppe nu i 3 månader. Vi har haft fullsmakat där varje dag. Och vi har ju VIP-kunder, är ju de som betalar lite mer. Och som får 20 träningar på det paketet. Så man kan utnyttja ett år. Och det är ju de som tränar stenhårt som vill verkligen. Sen så har du spontan de som kommer och testa. Och sen hade vi månadskort. Men nu är vi tvungna att ta bort månadskort. För vi har så mycket VIP-kort. Så att nu har vi till och med kösystem på våra VIP-kort. Så att nu väntar folk för att få det VIP-kort. Vi är tvungna att tacka nej till folk nu. Men problemet är att, problem, jag älskar det, men det är ett lyxproblem ska man väl säga. De som har VIP-kort nu, när deras börjar ticka ut, gå ut nu, de vill ju förlänga. Så vi kan ju inte släppa in de andra, för de andra är så nöjda. Det är ett litet lyxproblem. Så att det har gått över förväntningar, och vi renoverar och bygger vidare. Vi har vår dröm fortfarande eller så. Så att där är jag. Och nu då också samtidigt då med när vi håller på att renovera centret också, så har jag haft turen, titta på blocket, titta mycket. Så nu har jag hittat en lägenhet också som jag har bott nästan i 2 månader. Återigen en person som älskar idrott, som visste också vem jag var. Så jag har hittat en lägenhet. Jag har också en bil nu som är sponsrad, för de tror på centret. Så allt har ju bara rullat på. Och det var den dagen där jag bara sa att nu kör jag. Det var det steg som gjorde så att jag har det jag har idag. Hade jag inte vågat det, för många hade tänkt, inget boende, inget jobb. Nej, jag säger inte upp. Jag väntar. Men vad gjorde jag? Jag hade ingenting i Göteborg. Och jag ringde det samtalet. Min kollega Anders står färdig med det. Och jag berättade som det var till den här hotellpersonalen. Så sa till henne, du kan rädda mig här nu. Du kan göra så att jag tar detta steget. Hade inte hon hjälpt mig där, vad hade jag varit idag?
Har du kontakt med henne idag?
Absolut, vi brukar ringa och sånt. Jag är nog tacka. Om personalen där när jag går förbi brukar de vinka receptionen. Diego, Diego, kom! Och jag bara, vad är det? Ta kaffe, ta kaffe. Nej, jag kommer sen. Jag får gå omvägen här nu, för jag är så himla bundis med de personalerna där. Så att Radisson Blue, jag har mycket att tacka för dem. Så var resan där.
Och vad heter hon på Radisson Blue då?
Maria heter hon.
Hör du det, Maria? Du är en klippa.
Ja, klippa. Så att centret idag, det är fullsmockat, och jag kämpar med mina klienter får jag säga. Och det är många olika åldrar, från 10 till 02. Så att jag jobbar med min kollega Anders, som jag är jättestolt över, som vi jobbar lite än idag med det.
Så en fråga då, centret lite, hur funkar det liksom? Vem är det som kan vända sig till er eller börja med innebandy eller vad är det för upplägg liksom?
Ja, nej men de som kan vända sig, det är ju vem som helst. Det är just åldrarna, det är ju 10 och uppåt som vi rekommenderar för det är ganska krävande. Men det som vi har, som vi ställer krav om man ska vända till oss, det är att vilja träna. Vilja lära sig. Det är viktiga ord för oss. Mm. För kommer du där och spelar Allan Ballan och inte intresserad av skolibandy och inte bryr sig, då är det fel forum. För att det kostar ju pengar. Och jag säger så här, jag är inte så intresserad av dina pengar om inte du vill göra detta jobbet. För jag ska ta hand om dig en timme, jag ska planera träningarna. Märker jag att du inte är intresserad, ta dina pengar och gå. För att då har inte jag roligt under tiden. Jag vill se engagemanget, jag vill se glödheten, för då är jag glödhet. Du kommer att se mig i action en timme. Men sover du... Och jag sover, men jag tjänar pengar på dig. Jag kommer inte njuta av dem. Jag kommer ha så tråkigt en timme. Så det är inte ens värt att lägga den timmen på det. Då gör jag någonting annat istället. Då kan jag gå hem och kolla på Netflix om det skulle vara så i fallet. Det njuter jag mer av. Så att det ställer vi krav, viljan och kämpaglöden och det. Annars så får vem som helst komma. Och ska du ha VIP-kund, det vet ju vi. Det betalar man inte de pengarna och träna så hårt om man inte är intresserad. Mm. Så att där behöver vi inte vara oroliga på det sättet. Där kommer ju de som vill verkligen.
Mm. Bra där. Bara, jag vill bara lyfta det till lyssnare också. Ja, det som Diego sa där, sista meningen där. För det var världsklass-content här.
Ah, okay,
det är ju den här liksom, ja, du kan betala för någonting men det är viljan, engagemanget och glöden. Det är det som är grejen. Mm. För annars sitter man ju där och spenderar tid på någonting som, ja, men jag kan ju kolla på Netflix istället. Liksom. Det är ju inte pengarna. Det är ju resultatet och hur man kan hjälpa någon. Det är där det kommer in liksom. Så vill du bara förstärka det.
Ja, vad snällt.
Du delar det.
Ja, men den är jätteviktig. Just energin är ju allt liksom att man vill. Och det är som du ville ta det här steget. Du vågade ta det här steget. Och det är samma sak i innebandy. Man måste vilja, man måste våga göra de här sakerna. Mm. För att utvecklas till att ta sig till nästa nivå. Mm. Det är ju det. Det funkar i allting egentligen. Mm.
Så är det. Vi har en fråga till, om vi inte har en annan fråga. Har du en annan fråga?
Det tar du det.
Jag vet inte. Så Diego Digge,
ja.
Frågan är, lever du ditt drömliv?
Det får jag säga att jag gör. Jag lever mitt drömliv, men jag är inte klar med den. Mm. Så kan man väl säga lite. Vad ska man säga? Det är sjukt det jag får uppleva nu, kan man ju säga. För allting leder till varandra. Det finns en tråd. Och tråden är ju lite också som jag har märkt nu när man har sitt eget center tillsammans med Anders och min kollega. Det är ju att gör du ett bra jobb där så leder det till nästa kontakt. Gör du ett bra på den kontakten så leder det till nästa. För det bästa jag har märkt, man kan tycka vad man vill om sociala medier. Det kan man säga vad man vill om. Utan sociala medier så hade jag ju inte varit där jag är idag. Absolut. Men den bästa reklamen är när andra pratar om en. Det är det bästa. Då kan du slänga sociala medier. Får du folk att prata om din träning eller ditt jobb och de är nöjda, det är det bästa du kan få ett kvitto på. Och det har jag och Anders fått här nu, har jag märkt här nu, genom då att företagen hör av sig, genom att folk hör av sig, genom att det kommer nya spelare. Då är jag nyfiken och ställer alltid, till exempel jag hade en tjej igår som jag ställde en fråga, okej, hur hittar du hit? Det är ju inte för att jag är bara nyfiken på du ska gotta mig. Det är för att jag vill veta lite, lära mig hur funkar det. Hur hittar folk i? Ja, men jag fick höra av det. För de har varit och tränat med dig. De är jättenöjda. Och förra grejen var det en annan. Ja, jag fick höra av min pappas kompis. Som hade hört att hans son hade varit där som var jättenöjda. Alla får höra det på olika sätt. Så det är glädjande. Där har jag lärt mig något nytt. För jag har alltid trott att sociala medier har varit pushen. Men så är det inte. Det är när folket pratar. Det är det bästa reklamen du kan få. Så att jag lever mitt drömliv. Men jag är inte färdig.
Då tackar vi dig, Digge.
Ja,
för det gör vi.
Tack själva. Tack för att jag fick komma.
Ja. Och tack till alla lyssnare som har lyssnat på det intressanta avsnittet. Ha det gott så länge. Hej.
Ha det jättefint. Ha det magiskt. Hej.
Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du har lyssnat på vår podcast.
Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden, exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt.
Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det värde vi bidrar med. Så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss. Ha en magisk dag.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.